Kärlek är ett mycket populärt uttryck i dagens samhälle. I kärlekens namn så demonstrerar man mot homolagarna i Ryssland. I kärlekens namn så kämpar flera i USA för att polygami ska bli accepterat. I kärlekens namn så drogade anhängare utav hippierörelsen ner sig under 60-talet. Många använder ordet kärlek. Men när man frågar människor vad kärlek är så får man en ganska spridd uppfattning om vad det faktiskt handlar om. Skulle ni hålla med? Det var nämligen så som jag var refererade till med barnen här, att det var sökmotorn Ask Jeeves som gjorde en undersökning under 10 års tid, och de fick in 1,1 miljarder svar på frågan vilken är den mest obesvarliga frågan. Och i topp 10-listan på den, enligt dessa 1,1 miljarder människor, så var frågan, vad är kärlek? Som en av de mest obesvarliga frågorna i världen. Så många använder det här uttrycket, men få är överens om, eller vet ens vad det betyder. Som jag nämnde för barnen så är det kanske inte så konstigt att kärlek är så svårdefinierat. För utifrån ett bibliskt perspektiv så står det i 1 Johannes 4 och 8 att Gud är kärlek. Gud är kärlek. Och eftersom kärleken är den djupaste essensen utav Guds väsen, för det den här texten säger, så är det kanske inte så svårt att förstå att en full definition utav kärlekens natur är i princip omöjlig. Eftersom det är att definiera Guds natursväsen. Ändå så relaterar vi till kärlek. Även om Bibeln inte definierar exakt vad kärlek är, så visar den mycket om hur kärleken är. Och kanske också lite grann om hur den inte är. Men om man gör en fråga på stan om vad är kärlek, så får man kanske idag en speciell uppfattning om att kärlek är någon form utav en känsla i alla fall. Man säger att det är pirret i magen när man ser någon man tycker om. Det är, man pratar om kärlek vid första ögonkastet, eller hur? Man kanske definierar kärlek som den här wow-känslan eller hormonruset i kroppen när man träffar någon man tycker om. Dopaminnivåerna, oxytocinnivåerna, testosteronet ökar och man blir förälskad, säger vi. Och vi lär oss ifrån vår kultur att från musik, från film och allt som man matas med idag, att kärleken är blind, eller hur? Kärleken är, den går emot allt förnuft. När två personer börjar älska varandra i parrelationer så absorberas de i den andra personen. Den här andra personen blir fullkomlig för dem. Och man skulle göra allt och vad som helst för den här personen. Och det är en fin och en romantisk bild utav kärlek. Och det är inte nödvändigtvis fel på de känslor som existerar. Men vad är resultatet utav att ha en sådan uppfattning om kärleken i sin natur? Ja, resultatet syns tyvärr tydligt i dagens skilsmässostatistik. I Norden så är det över 50% av äktenskap som slutar i skilsmässa, som jag nämnde i en tidigare predikan. Samboskap slutar oftare också än äktenskap. I Sverige så är det över 50 000 barn som drabbas varje år utav skilsmässor. Problemet är att när människor som är hormonellt berusade gifter sig med varandra med en full övertygelse om att detta är kärlek, så någonstans längs vägen så försvinner den där känslan ibland. Kanske på grund av konflikter som uppstår i relationen, eller att man får känslor för någon annan person. Och vad är slutsatsen då? Om jag har definierat kärlek som en känsla och den känslan plötsligt inte finns där, ja, slutsatsen är ju då att jag älskar inte den här personen längre. Det finns ingen känsla längre. Kärleken är borta. Jag känner inte pirret i magen. Och därför måste jag flytta vidare för att hitta min sanna kärlek. Är ni med? I Filipperbrevet kapitel 1 och vers 9 så skriver Paulus om kärleken som han önskade att hans församlingsmedlemmar skulle ha. Ni får gärna slå upp dit i Filipperbrevet kapitel 1, vers 9 och 10. Där står det så här. Paulus säger att min bön är att er kärlek, för Filipperbrevet 1, vers 9 och 10. Min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Paulus ville att kärleken som hans medlemmar hade, den skulle leda dem inte till att bli förblindade, men till snarare motsatsen, till insikt och gott omdöme. Ser ni en kontrast här? Så att vi kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Den bibliska definitionen av kärlek är inte blind. Den är inte emot insikt och förstånd. Men den går hand i hand med insikt och förstånd. En kristen kvinna som hette Ellen White skrev en bok en gång som jag tycker fångar ganska bra just de här tankarna om kärlek. Hon skrev så här: kärlek är en dyrbar gåva som vi får från Jesus. Ren och helig tillgivenhet är inte en känsla utan en princip. Den som drivs av sann kärlek är varken oresonliga eller blinda. Det finns mycket lite verklig, genuin, hängiven, ren kärlek. Denna värdefulla vara är mycket sällsynt. Man kallar lust för kärlek. Sann kärlek är en ädel och helig princip som i sin natur är fullständigt olik den kärlek som väcks impulsivt och plötsligt dör när den testas hårt. Skulle kunna studera det här citatet ganska invecklat. Men visst är det så att Bibeln säger att kärleken ska svalna hos de flesta i sista tiden. Men idag pratar man mycket om kärlek. Men det är den här rena, djupa kärleken som Bibeln lyfter fram som kommer att saknas i världen i sista tiden. I Efesebrevet kapitel 5, precis innan Filipperbrevet där, så har vi Efesebrevet. I Efesebrevet kapitel 5, vers 2-3, där står det någonting annat. Vi läste också i det här citatet att människor kallar lust för kärlek. Och visst är det så. Man förväxlar ibland de här termerna med varandra. Och missförstå mig inte. Jag tror att det är en romantisk relation. Så i ett äktenskap så kommer de här känslorna att existera. Det är inte fel på känslorna i sig. Men poängen är att kärleken, den som Bibeln lyfter fram, är djupare än bara den känslan. Det handlar inte om passion i sin kärna. Och det ser vi från Efesierbrevet kapitel 5, vers 2-3. Det står: sexuell omoral och annan orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Förlåt, vi ska börja i vers 2. Där säger han: lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och annan orenhet eller girighet ska inte ens nämnas ibland er. Det anstår inte de heliga. Så det finns en kontrast här igen. Vi ska leva i kärlek men inte i sexuell omoral. Så sexuell omoral är per definition inte samma sak som kärlek, eller hur? Och det här är viktigt för oss att förstå. Av flera orsaker som vi ska titta på. Men ibland så är det människor som blir upprörda över vad Bibeln säger om sexuella relationer och homosexualitet till exempel. Och man ställer frågan: vad är det för fel att två personer utav samma kön älskar varandra? Och vad är svaret på den frågan? Det är inget fel. Problemet är när två personer utav samma kön har sex med varandra. Det är det som Bibeln pratar om snarare. Inte om kärleken. För kärleken är djupare. Kärleken är någonting annat än bara den sexuella attraktionen. Vad är kärleken? Ja, vi läste i vers 2 här. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Hur demonstrerade Kristus sin kärlek till oss? Det var genom att utge sig själv, genom att offra sig själv. Det var inte en självisk kärlek som bara sökte njutning för sin egen skull. Utan det var en kärlek som var villig att offra sig själv. Som villig att ge upp vissa saker för att glädja andra istället. Jesus sa vid ett tillfälle att om ni älskar mig så håller ni mina bud. Kärleken visar sig i våra handlingar. Tänk om jag skulle säga till min fru att Hulda, jag bryr mig inte om vad du tycker om eller vad du inte tycker om, men jag vill bara älska dig. Tror ni att hon skulle känna sig älskad? Jag tror inte det. För kärleken är önskar att behaga den andra personen som man älskar. Det betyder förstås inte att man kanske gör allt som den personen säger, men det finns en inställning som är helt annorlunda, som vill det absolut bästa för den andra personen. Första Korinthierbrevet 13 som vi läste här. Här har vi en definition av kärlek som vi läser kanske alldeles för sällan. Vi tror att vi kan den. Det är en fin sån där poetisk sak som man läser när man har bröllop. Men vad betyder den verkligen? Första Korintherna 13, vers 4. Det står: kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt. Den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men vad betyder det här? Vad? Låt oss titta lite noggrannare på det här. Kärleken är tålig. En sann kärlek kommer att ha tålamod. Den kommer att lyssna tålmodigt. När du lyssnar till din vän eller till din fru eller man eller vem den är som du älskar, så gör man det med tålamod, och det är kanske svårt ibland. Ibland är det lätt att ge upp. Kärleken är mild. Om du älskar någon så kommer man då att tala skarpt och hårt eller sarkastiskt. Vet ni, hur man säger någonting är nästan viktigare än vad man säger. Det är lätt att tala milt och vara mild när man är förälskad. Men gör man det även när man verkligen känner för att vara sarkastisk eller ge en drypande kommentar? Ifall man gör det, så har vi det, där finns kärlek. Hur pratar vi med varandra? Jag läste en gång en fråga som det handlade om vad barn sa om kärlek. Och då var frågan så här till ett litet barn: hur vet man om två personer älskar varandra? Och det här barnet hade svarat att man vet att två personer älskar varandra om de ser glada ut och talar vänligt mot andra personer. Jag vet inte vad man ska säga om det, men ibland är det så, eller hur? Vi är milda och vänliga mot andra personer. Personer som är helt främlingar, som inte betyder speciellt mycket för oss. De är vi väldigt trevliga mot. Och vi är glada, vi är vänliga, vi säger fina saker. Även om vi kanske är arga inombords, eller hur? Så klarar vi av att behandla andra artigt och fint och snällt. Men när det kommer till den som kanske står oss närmast, då är det en helt annan situation. Då är vi inte milda och vänliga och trevliga längre. Kärleken är mild. Kärleken avundas inte. Om du älskar någon så kommer du inte att önska att du hade vad den personen har. Kanske dens prylar, dens kropp, dens egenskaper. Utan den är nöjd med vad den har, och den uppmuntrar kanske andra istället. Däremot så är kärleken svartsjuk. Den är inte sjukligt misstänksam, men om någon ger sig på min fru så sker det över min döda kropp. Den är svartsjuk, men den avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den visar inte upp sig. Vad är det intressanta där? Uppblåst. Vad betyder det att vara uppblåst? Ja, man är full med luft inuti, eller hur? Den är tom. Den saknar inte kärna, utan det kanske bara är ytlig. Men kärleken är inte uppblåst. Den är inte ytlig, den är djup. Den uppför sig inte illa. Den svarar inte fräckt. Den sätter inte hårt mot hårt. Den söker inte sitt, står det. Men är kärleken självisk? Den kan inte vara det, om den inte söker sitt. Men förstår ni problemet här med att definiera kärlek som en varm och god pir i magen för en själv? För då är det jag söker, då är det som jag strävar efter, snarare än att söka någon annans glädje. Och vet ni, hemligheten i det här är att när du verkligen söker någon annans glädje så kommer du själv att bli lyckligare. Tror ni på det? När vi söker att hjälpa andra personer att bli lyckliga och vi tar glädje i att försöka hjälpa andra att vara lyckliga, då kommer vi också, som en bonus, att kunna bli ännu lyckligare än vad vi skulle göra om vi bara fokuserade på att försöka själva nå den lyckan. Du kan prova det. Den är villig att offra sig själv så som Kristus offrade sig. Kärleken brusar inte upp. Kärleken reagerar inte defensivt. Hur lätt är det inte när en person som man älskar lyfter fram ett fel som man har gjort. Påpekar någonting och det känns in i hjärtat, eller hur? Och även om det kanske sägs på ett helt felaktigt sätt så reagerar vi ofta defensivt med att du har gjort precis samma sak. Eller du har gjort ännu värre saker. Men jag skulle vilja ge dig utmaningen att även ifall den andra personen har gjort 95% fel och du har bara gjort 5% fel, försök att ta ansvar för dina 5% endast utan att påpeka den andra personens 95% och be uppriktigt och ärligt om ursäkt för det. Brusa inte upp. Reagera inte defensivt på det. Kärleken tillräknar inte det onda. Intressant. Den håller inte räkning på allt ont som har gjorts. Vet ni, när vi har svårt att förlåta så byggs bitterhet upp i vårt hjärta. Vi får en lång lista på alla orätter som den andra personen har gjort. Och vi blir oförsonliga, vi blir bittra och det leder till splittringar. Men kärleken tillräknar inte det onda. Den är inte långsint. Den kan förlåta. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten, utan har sin glädje i sanningen. Den vill inte sätta dit den andra personen för hans eller hennes fel. Den säger sanningen. Den är ärlig. Ibland så är det vissa som menar att om du ska inte säga någonting om vad som är rätt och fel. Om du älskar någon. Men är det kärleksfullt att inte säga det som är sant till en person? Det betyder inte att jag måste säga allting som kommer in i mitt huvud, eller hur? Men det handlar om att vara ärlig. Och nu vill jag lyfta fram en fråga som vissa personer ibland har ställt frågan till mig om. Vad med otrohet? Det är vissa som menar att om man har varit otrogen så är det bättre att inte säga någonting. Men kärleken har sin glädje i sanningen. Problemet är att skadan är redan skedd. Och det blir inte mindre för att sanningen kommer fram. Det är en skam att synda, men det är en ära att bekänna. Var villig att ta konsekvenserna i så fall. Allt bär den. Och det är hoppfullt. Allt bär den. Den ger inte upp. Allt tror den. Den är inte misstänksam. Den tänker alltid det bästa. Allt hoppas den. Den ger inte upp i hopplöshet och tänker att nu är det kört. Utan den tänker att det finns alltid en bättre utväg. Det finns ett hopp. Allt uthärdar den. Den dör inte när den testas hårt. Och det här visar att det kan inte vara en känsla. Utan det måste vara, som den här andra författaren sa, en princip som går djupare. Att jag kan älska en person även om känslorna kan gå upp och ner. Kärleken upphör aldrig. Höga visan 8:7 säger att väldiga vatten kan inte släcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Om någon vill ge allt han har i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli avvisad. Ordspråksboken 17 och vers 17 säger att en väns kärlek består alltid. Gud är kärlek. Och vet ni, jag tror att när vi börjar förstå, hur ska vi kunna få den här kärleken? Jonathan, tycker någon, Jonathan, det här är en presentation av en kärlek som är alldeles, en standard som är alldeles för hög. Hur ska vi kunna uppnå det här? Det verkar omöjligt. Jag tror att lösningen finner vi i 1 Johannes kapitel 4 och vers 7. 1 Johannes kapitel 4, vers 7. Det står så här: mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Vers 19 säger: vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi älskar för att han först har älskat oss. Vet ni, jag tror när vi förstår att Gud är kärlek, då kommer vår bild av Gud att helt och hållet förändras eller fördjupas. För om Gud är kärlek, och jag tycker om matematik. Så om Gud är lika med kärlek, då måste jag kunna ersätta ordet kärlek i till exempel första Korinthierbrevet med Gud. Eller hur? Matematiskt sett så skulle det stämma. Och lyssna till vad som sägs här. Det står så här. I så fall. Gud är tålig och mild. Gud avundas inte. Han skryter inte. Han är inte upplåst. Han beter sig inte illa. Han söker inte sitt. Han brusar inte upp. Han tänker inte på det onda. Han gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Han bär allt. Han tror allt. Han hoppas allt. Han uthärdar allt. Han upphör aldrig. Gud är kärlek. Och när vi förstår Guds kärlek till oss, då kommer den kärleken att kunna reflekteras till andra. Jag vill också nämna några saker om kärleken i början av det här kapitlet som vi tittade på. För när vi pratar om att nå ut med evangeliet till andra människor, så är det kärleken som är den enda kraften som kan mjuka upp hjärtan och leda människor till att älska och lyda Gud. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så även om metoder och föreläsningar och program har sin plats för att nå ut med budskapet, så kan de aldrig ersätta kärleken. Och en fråga som jag skulle vilja att du ställer dig själv till den person som du försöker att vittna för: älskar du den människan? Älskar du den medmänniskan du arbetar för att nå med evangeliet? För om kärleken inte motiverar dig i all din evangelisation, så kommer den inte att bära frukt. Ger vi dem kunskap? Försäkrar vi oss om att vår undervisning är korrekt? Det är bra. Men som Paulus sa, om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Visar vi tro i vårt arbete? Går vi framåt trots övermänskliga hinder? I förtröstan på Guds ledning, det är jättebra. Det behövs i evangelisation. Men om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Ger du ditt tionde och din kollekt regelbundet och troget för att få ut sanningens ord? Det är bra. Men om jag delade ut allt vad jag ägde, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Ger du utav din tid till att delta i församlingsarbete? Trots att du kanske har ett heltidsjobb och familj. Det är bra. Men om jag offrade min kropp till att brännas, läs brännas ut, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Allt vad vi gör för Guds verk saknar värde om det inte utförs med kärlek till Gud och våra medmänniskor som det enda motivet. När människor förstår att vi älskar dem och att vi bryr oss om dem, vi vill att de ska vara i himlen. Vi vill att de ska få det mycket bättre än vad de har nu, att de ska finna den frid som vi har funnit i Kristus. Det kommer att förvandla vår evangelisation och vår mission också. Jag önskar att ha den här kärleken. När jag läser de här sakerna så inser jag att jag kommer till korta oerhört mycket. Kärleken är från Gud. Och jag vill ha den här kärleken från honom. I Romarbrevet 5 och vers 1 så står det att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Förlåt, i vers 5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det enda sättet att få den här kärleken är om Guds ande utgjuts i våra hjärtan. Och jag vill ställa frågan till dig idag. Finns det någon här inne som önskar att ha den kärleken i sitt hjärta? Kanske du inser att det finns saker och ting här som jag behöver arbeta på. Och jag vill utmana dig till att läsa 1 Korinthierbrevet 13 regelbundet. Påminn dig om vad kärleken faktiskt är. Och jag tror att Guds kärlek kommer att fylla dig. Så jag är säker på att ni alla vill ha Guds kärlek. Eller finns det någon här som inte vill ha Guds kärlek? Okej. Det var en motsatt appell. Gud har sett er passivitet i att inte räcka upp handen. Och med det visa att ni önskar ha Guds kärlek i era hjärtan. Och jag skulle vilja be att vi ska få den här kärleken. Att vi ska få uppleva den i våra liv. Att det inte bara ska bli en fin teori, utan att det här faktiskt ska få genomsyra allt vi gör, allt vi säger. Att församlingen ska kunna förvandlas inifrån. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du är kärlek. Och att du i kärlek utgav din enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Herre, du har visat vägen för oss. Du har demonstrerat kärleken för oss, och Herre, vi ber om förlåtelse för att vi många gånger har kommit till korta på den här punkten. Vi vet att kärleken ska svalna hos de flesta. Herre, den har svalnat hos oss. Jag ber att du ska förlåta oss för det. Jag ber att du ska väcka den här kärleken i våra hjärtan igen. Att vi ska kunna bli fyllda av den helige ande. Att kärleken ska kunna motivera oss i allt. Att den ska inspirera oss till att nå ut med budskapet på ett sätt som kommer revolutionera hela vår omvärld. Far, jag ber att du ska sända din ande. Jag ber att det ska kunna ske en förändring. Att vi inte ska gå härifrån på samma sätt som vi har kommit hit, utan att din ande ska förvandla oss. Håll oss ansvariga för vårt beslut och vår önskan. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.